lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har nu kommit till Lukas evangeliets 20:e kapitel. I förra kapitlet kom Herren Jesus till Jerusalem. Och som vi sett av de fyra evangeliernas samlade vittnesbörd så bestod Jesus sista besök i Jerusalem faktiskt av tre olika besök. Alltså tre dagar efter varandra då han besökte staden. Han tillbringade inte nätterna i Jerusalem som vi kan läsa i Markus 11:11. Så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett allt vände han tillbaka till Betania med de 12 eftersom det redan var sent. Och så tillbringar han den natten i Betania och återvänder till Jerusalem igen nästa dag. Vi avslutade förra programmet med den sista av Jesu tre dagars intåg i Jerusalem. Där vi läste om att Jesus grät över Jerusalem. Sedan rensar han templet en andra gång. Han befinner sig nu i Jerusalem och har där sitt sista uppgör med Israels religiösa ledare. De ifrågasätter hans auktoritet, vilket är den direkta orsaken till Jesu liknelse om arrendatorerna i vingården. Därefter frågar man Jesus angående att betala skatt till kejsaren. Och saduceerna frågar honom angående uppståndelsen. Och kapitel 20 avslutas med en klurig fråga till de skriftlärda samt en varning till lärjungarna att ta sig i akt för de skriftlärda. Vi läser i Lukas kapitel 20, verserna 1 till och med 3. En dag när han undervisade folket i templet och förkunnade budskapet kom överste prästerna och de skriftlärda tillsammans med de äldste fram och sade: Säg oss vad du har för fullmakt att göra detta. Vem är det som har gett dig den fullmakten? Han svarade: Jag har också en fråga till er. Jesus kom till templet varje dag tills han blev arresterad vid början av påskhögtiden. Han avslöjade motståndarna genom att besvara en fråga med en fråga. Och Jesus ställde dem följande fråga, vers 4. Säg mig, dopet Johannes döpte med, kom det från himlen eller från människor? De religiösa ledarna kunde inte svara på detta utan att fälla domen över sig själva. Och lägg märke till att de aldrig försöker bilda sig en uppfattning om vad som är sanningen. Men man tar sin utgångspunkt i vad folket menar. Vers 5-8. De överlade med varandra. Om vi svarar från himlen, säger han, varför trodde ni inte på honom? Men om vi svarar från människor, då kommer hela folket att stena oss, för det är övertygade om att Johannes var en profet. Och det svarade att det inte visste. Då sade Jesus till dem: I så fall talar jag inte heller om för er vad jag har för fullmakt att göra detta. Deras fråga var varken seriös eller ärlig. Hade de tagit emot Johannes döparens vittnesbörd och omvänt sig, så hade de också tagit emot Jesus, för det var ju honom Johannes beredde vägen för. Hade de trott Johannes, hade de aldrig ifrågasatt Jesu myndighet och auktoritet. Och på grund av deras fråga berättar Jesus denna liknelse, vers 9 och 10. Sedan gav han folket denna liknelse. En man planterade en vingård och arrenderade ut den och for bort på en längre resa. När tiden var inne skickade han en tjänare till arrendatorerna för att hämta en del av vingårdens skörd. men det pryglade tjänaren och körde iväg honom tomhänt. Vingårdens ägare fortsatte att sända tjänare till arrendatorerna för att se hur det gick, men en efter en blev de alla misshandlade. Gud sände profet på profet till Israel, men de blev förkastade. Många blev stenade och dödade. Till sist sände Gud sin egen son. Och vi läser verserna 14-16. Men när arrendatorerna fick se honom, överlade de med varandra: här har vi arvtagaren. Låt oss döda honom så att vi får arvet. Och de släpade ut honom ur vingården och slog ihjäl honom. Vad gör nu vingårdens ägare med dem? Jo, han kommer dit och tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra. När de hörde detta sade de: nej, det får aldrig ske. Jesus Kristus var sonen, och han avslöjade att han exakt visste vad deras hjärtan var fyllda av och vad de tänkte göra med honom. De skulle korsfästa honom, och Gud skulle låta det ske. Men de kunde inte därmed senare undgå Guds dom. Vers 17. Jesus såg på dem och sade: vad betyder då det som står skrivet? Stenen som husbyggaren ratade har blivit en hörnsten. Jesus säger dem att de kan döda honom, men de kan aldrig ödelägga Guds plan. Stenen som de förkastade skulle ändå bli hörnstenen. Dessa ord är en profetisk förutsägelse om hans uppståndelse och kommande triumf. Och vers 18. Den som faller på den stenen blir sönderslagen, och den som stenen faller på blir sönderkrossad. Idag kan du eller jag falla på den stenen som är Jesus Kristus och bli frälsta. Det vill säga, vi måste komma till honom som syndare, med en förkrossad ande och ett förkrossat hjärta. När vi gör det, så är vi på den grund som ingen människa kan lägga, nämligen hörnstenen Jesus Kristus. Första Korinterbrevet 3:11 säger: ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. Daniel profeterar om den sten som en dag skulle falla till dom, och som det står i Daniel 2. Den stenen blev lösriven, dock inte genom människohänder, och den träffade bildstoden på fötterna, som var av järn och lera, och krossade den. Det Jesus säger i den här liknelsen är klart som kristall. Det var inte att missförstå. Både de skriftlärda och fariseerna förstod att denna liknelse var riktad mot dem. Ja, de skriftlärda hade sannerligen förstått meningen med liknelsen. Problemet idag är att det är allt för många människor i församlingarna som inte förstår meningen. Det får ingen konsekvens. Vi läser verserna 19-22. De skriftlärda och översteprästerna hade velat gripa honom med en gång, men de var rädda för folket. De förstod att hans liknelse var riktad mot dem. De höll ögonen på honom och skickade fram några som skulle spela rättfärdiga och söka få fast honom för något yttrande, så att de kunde överlämna honom åt stathållarens makt och myndighet. De frågade honom: mästare, vi vet att vad du säger i din undervisning är riktigt, och att du inte tar hänsyn till person utan verkligen lär oss Guds väg. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? De skriftlärda och fariseerna startade med en stor portion smicker, men det hjälpte inte. Jesus genomskådade hyckleriet bakom deras fråga. Och vi ser i vers 23 och 24. Men han genomskådade deras list och sade: visa mig en denar. Vems bild och namn finns på den? Kejsarens, svarade de. De hade verkligen lagt en fälla för Jesus, för om han svarat att de skulle betala kejsarens skatt så hade han därmed satt Caesar framför Moses och deras messias. Hade han sagt nej hade han anhållits av romarna. Men plötsligt var situationen omvänd, och om de inte var försiktiga så kom de själva att falla i sin egen fälla. För Jesus svarar på ett mästerligt sätt. Han ber om att få en romersk denar. Tydligen hade han inte någon sådan själv, men får de att visa fram att de själva bär på kejsarens mynt. Och vers 25, då sade han, ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. De använde det romerska rikets betalningsmedel, denaren. Myntet var präglat med en bild av kejsaren. Det var, så att säga, kejsarens mynt. Jag tror att både de religiösa ledarna och det övriga folket förstod vad Jesus tänkte på när han frågade, vems bild finns på myntet? Han talar till fariseernas lärjungar, som hade lärt stora delar av skriften utantill, däribland första Mosebok 1:27. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. I vems avbild är myntet präglat? Det svarade kejsarens. Ge då kejsaren det som helt klart tillhör kejsaren. Och därefter kommer de myndiga orden, som en vind ifrån evighetens värld. Ge Gud det som så tydligt tillhör Gud. Människan är skapad i Guds avbild, det vill säga ni är skyldiga att ge er själva helt och fullt. Och samtidigt säger han att de även är skyldiga att ge något till Caesar. De använde ju hans mynt. Och de gick på de romerska vägarna och försökte även använda ockupationsmakten i kampen mot Jesus. Så ser Jesus på myntets avbildning, lägger den tillbaka i frågeställarens hand och säger, ge kejsaren det som tillhör kejsaren. Själv hade Jesus inte något som tillhörde kejsaren eller Herodes. Dessa fariselärjungar som förenat sig med herodianerna, som nyss hade känt sig så säkra och triumferande, hamnar inför mästarens ord i samma situation som mannen utan bröllopskläder. De kunde inte säga ett ord, inte ett. Och detta avsnitt avslutas med vers 26. De lyckades inte få fast honom för något som han sade när folket hörde på, och de häpnade över hans svar och teg. De häpnade och teg. Ja, det väntar alltid en överraskning på Jesu fiender. Därför borde människan bereda sig att möta sin Gud. Oh. Lukas kapitel 20, verserna 27 och 28. Några saduker, de som förnekar att det finns en uppståndelse, kom till honom och frågade: Mästare, Moses lär oss ju i skriften att om någon har en gift bror som dör barnlös, så ska han gifta sig med änkan och skaffa efterkommande åt brodern. Det var ju en märklig lag, men vi finner den praktiserad i Ruts bok. Och själva lagen återfinns i 5 Mosebok 25, verserna 5 och 6. När bröder bor tillsammans och en av dem dör barnlös, då ska den dödes hustru inte gifta sig med någon främmande man utanför släkten. Hennes svåger ska gå in till henne och ta henne till hustru och så äkta henne i sin broders ställe. Och den första son hon föder ska uppta den döde broderns namn, för att dennes namn inte må utplånas ur Israel. Och i Lukas 20, verserna 29-36 läser vi: Nu fanns det 7 bröder. Den första gifte sig och dog barnlös. Den andra och den tredje gifte sig med änkan, likaså det återstående. Och alla 7 dog utan att lämna barn efter sig. Slutligen dog också kvinnan. Hur blir det med henne vid uppståndelsen? Vems hustru är hon? Alla 7 hade ju haft henne som hustru. Jesus svarade: Denna världens människor gifter sig och blir bortgifta. Men de som befinns värdiga att komma till den andra världen och uppstå från de döda, de gifter sig inte och blir inte bortgifta. De kan ju inte mera dö. Det är ju som änglar, och det är Guds söner, eftersom det har fått uppstå. Av parallelltexten i Markus 12 kapitel ser vi att Jesus säger att det är därför att de varken känner skriften eller vet något om Guds makt som de frågar så. Jesus känner undertonen i denna fråga. Som du minns så var saduceerna den tidens liberalteologer. De förnekade undren, det övernaturliga. Men de hade mycket god teoretisk kunskap till skriften. Och de tog gärna sin utgångspunkt i den när de diskuterade. Och deras illustration är mycket banal. Och den visar att människan kan tänka sig de mest omöjliga situationer, bara det hjälper henne att ifrågasätta Guds ord. Man har kanske studerat skriften, men man känner den inte, och inte heller känner man Guds kraft. Och verserna 37 och 38. Att det döda uppstår har också Mose visat istället om törnbusken, där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande. Saduceerna, som så ofta använde den här gamla klichén i sin argumentation, försöker med den också inför Jesus. För vem som helst som försöker svara på det här skulle ju framstå som löjlig. Saduceerna är närmast att sammanlikna med liberala teologer som förnekar Guds under. De trodde inte på det övernaturliga, och därför trodde de inte heller på uppståndelsen. De har teoretisk kunskap i skriften, men de är okända med den ande som uppfyller skriften, och de är helt okända med Guds kraft. Moses är inte död. Abraham är inte död. Isak är inte död. Deras kroppar är begravda i Hebron, men de är inte döda. De har gått till honom, dit där de som dött i Herren är. Det är ett förödande svar Jesus ger dessa religiösa ledare. Sadduceerna var alltså ett religiöst politiskt parti bland judarna och som uppstod cirka 300 år före Kristus. Sadduceerna stod under ledning av det högre prästerskapet i Jerusalem och det stora inflytande de utövande var mer politiskt än religiöst. De var framstående och rika. Det är skrämmande att se hur många kyrkopolitiker och många välstående kyrkor och församlingar är liberala. Kursen bestäms inte längre av så säger Herren, men av tidens många olika strömningar, vilket ju är ett klart steg bort från historisk kristendom. Bibelsk tro kan inte förneka Guds under. Gud är undrens Gud. Det fanns en tid då de som inte var födda på nytt var utanför församlingen. De förnekade skriften som Guds ofelbara ord. De förnekade Kristi gudom och förnekade undret. De kallades trolösa hedningar, skeptiker eller agnostiker. De protesterade gärna offentligt mot Bibeln och den kristna församlingen. Men idag har de intagit många predikostolar. De är fortfarande hedningar och agnostiker, och de förnekar fortfarande Kristi gudom och det gudomliga undret. Och de har obemärkt smugit sig in i kyrkor och församlingar. Sadduceerna var de främsta fienderna till Kristus och var initiativtagare till den första förföljelsen av kyrkan. Fariseerna och sadduceerna var de ledande när det gällde att förfölja Herren Jesus. Men efter Jesu död så lade fariseerna ned hela saken. De var inte längre intresserade i att förfölja honom eller hans lärjungar. Faktum är att några av dem blev Jesu lärjungar. Men sadduceerna fortsatte förföljelsen av Kristi kyrka. Du kan läsa om det från och med det tredje och fjärde kapitlet i Apostlagärningarna. Uppståndelsen var prövostenen för sadduceerna, och det är en prövosten för liberalerna än idag. De tror inte bokstavligen på uppståndelsen. Det är intressant att lägga märke till att det inte är någonstans i skriften att det berättas om någon sadduce som kom till tro på Jesus. Men en farisé med namn Nikodemus blev omvänd. Och i Apostlagärningarna 6-7 så står det: Guds ord vann spridning och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd präster började omfatta tron. Många präster kom till tro på Jesus, men skriften berättar inte om en enda sadduce som blev omvänd. Varje ung predikant eller pastor kommer snart att märka att ordet om korset skapar anstöt. Och det möter alltid motstånd i världen. Och som Jesus säger i Johannes 14: jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Vi läser Lukas 20, verserna 39 till och med 44. Då sade några skriftlärda: mästare, det var bra svarat. För de vågade inte ställa fler frågor till honom. Han sade till dem: hur kan man säga att Messias är Davids son? David säger ju själv i Saltaren: Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida, så ska jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter. David kallar honom alltså herre. Hur kan han då vara Davids son? Här undervisar Jesus faktiskt om sin jungfrufödsel. Hur kunde David i den 110:e psalmen, där han talar om en som ska födas efter honom, och så kalla sitt barnbarns barnbarns barnbarn och så vidare för Herre? Saltarsalmen 110, vers 1. Herren sade till min Herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall. Här dokumenterar Jesus faktiskt att det är David som har skrivit den 110:e saltarsalmen. Och Jesus säger att denna psalm talar om honom, det vill säga, det är en profetisk messias-psalm. David skrev, inspirerad av den helige ande. Och Jesus säger att orsaken till att David kallar någon för Herre, som långt senare ska födas av Davids ätt, det är därför att han redan existerar och är Herre. Och för att vara Herre så måste han vara något mer än bara Davids son. Han måste vara född av en jungfru, Guds son. Det är vad Jesus här säger till de skriftlärda, fariseerna och sadduceerna. Och vi ska lägga märke till att Jesus i det här sammanhanget har något att säga sina lärjungar. Och det uttalar han högt, medan också alla de andra som var samlade hörde på. Verserna 45-47. Medan allt folket hörde på, sade han till sina lärjungar, ta er i akt för det skriftlärda, som vill gå omkring i sina långa mantlar och tycker om att bli hälsade på torget och sitta främst i synagogan och ha hedersplatsen på gästabuden. De äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. Så mycket hårdare blir den dom de får. Jesus säger att de skriftlärda var mycket upptagna av det yttre. De vill gärna gå i fina kläder, det vill säga ta sig bra ut i människors ögon. De söker människors ära både privat och offentligt. Men i verkligheten drar de sig inte för att bedra och utnyttja det fattiga och försvarslösa. De är helt enkelt skenheliga och därför väntar de en desto strängare dom. Och med det så är tiden ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419, 10368, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.